Hej och välkomna till podcastversionen av Dilemma. I podden så har vi alltså en exklusiv inledning som inte går att höra i radio. Den får ni bara här. Då har vi nämligen lite dilemman från panelmedlemmarna. Sen fortsätter programmet som vanligt och i panelen sitter idag Henrik Fexeus, Josefin Crawford och Anton Körberg. Josefin, ditt dilemma, låt höra.
Oj, okej. Jag har ju såklart väldigt många dilemman. Konstant, alltid. Men det är en sak som jag verkligen har tänkt på. Och det är ju så att det finns en app som heter Swish. Och den är ju fantastisk. För att det kan man ju använda nästan istället för kontanter. Till och med när man handlar. Och, ja, det är ju jättepraktiskt. De här småsummorna som ska fram och tillbaka. Så använder man Swish istället. Ja, superbra. Men så har jag märkt att väldigt många gör den här grejen. Att de, så att säga, säger att så här, kan inte du köpa det och det på vägen, ett paket cig till mig, eller kan du handla lite på Konsum när du ändå ska hit, och så här, jag swishar. Men sen får man ju aldrig det där swishet. Mm. Och det stör, alltså ofta, för att det är alltid så små summor så att det känns väldigt sniket att,
ja, men säg
så här,
inte till,
förlåt, du skulle ju swisha mig. Det känns så här löjligt pinsamt att säga till om en sån sak. Samtidigt så har de ju sagt det, och då får man inte ens känna att man bjuder. Det vore en sak om de sa så här, kan du köpa ett glas, ja, men vi säger det då, ett glas vin, jag swishar dig sen. Då hade det varit schysst att bara, jag skulle vilja ha ett glas vin, ja, men jag bjuder dig på det.
Det blir som tvångspresenter.
Ja. Och då är egentligen frågan bara, eller det här är ju bara ett dilemma på det sättet att jag tycker att det är irriterande, och frågan är, ska man då, beroende på såklart vilken summa man har lagt ut, säga till trots att det känns lite så här fjantigt, eller ska man vara så här,
Henrik,
stor och...
Ja, jag tycker så här, att jag har tre saker jag vill säga, men de är ganska korta. För det första, jag tror inte du kan det, för som du säger, det blir märkligt, men du kan förekomma dem på två sätt. Antingen så säger du, nej, det behöver du inte göra, det är lugnt. Då har du redan sagt att jag ger det här till dig. Eller, jag har inte Swish. Du kan inte Swish med mig, jag har inte Swish. Så får väl de ge dig kontanter då, om du känner att du faktiskt vill ha utdelning för det här, eller jag menar ersättning. Men, framförallt, min tredje punkt är det här. Vad har du för jävla kompisar? Alltså, jag swishar dig.
Det är ju som en rutin. Alla kör det. Jag tycker
aldrig hört det hela. Jag skulle bli förolämpad av någon. Så kan du köpa en påse godis med mig? Jag swishar dig. Alltså, vad är det för...
Nej, men jag tycker ofta är så. Om man, till exempel om man ska möta upp någon. Och, eller om man ska iväg. Man ska till någons landställe eller någonting. Så dyker det där upp. Swishet.
Men jag tror att vi kommer att lära oss det där, för att ett av de vanligaste argumenten för att inte köpa Situation Stockholm, säger jag, inga kontanter, då räcker han ju fram sin mobiltelefon. Det tar jag kort, tror
jag.
Nej, men du kan ju gå på loppis, alltså, du kan ju, det är ju, på ett sätt är det ju fantastiskt, för du kan ju liksom köpa en vad vet jag, en liten grunka för 5 spänn liksom, och använda Swish. Det tycker jag om, men jag tycker inte om det här att det liksom snikas.
Nej, jag tycker att det är jobbigt att det inte går att swisha 5-siffriga belopp.
Nu
på riktigt, alltså, det här sa jag inte bara för att vara sån, men på Stockholmsveckan, förstår du, nej, men på riktigt så går det inte.
Du skulle vaska.
Nej, men det går inte, för att det var, vi skulle köpa en resa, och sen så var, då skulle det vara till Sydafrika, och då bara, men swisha, så bara, det gick inte, och då får vi köra internetbanken då. Så att det går på riktigt inte att swisha, typ.
Nej, vad jobbigt, det var tvungen alltså, att använda internetbanken i telefonen.
Det är ett dilemma som jag ska ta upp nästa vecka.
Ja. Alltså, du är så rik.
Ja, jag badar i skiten.
Dagens ilandsproblem är avklarat. Men du, det som är lite kul är att Svenska kyrkan har börjat ta emot swishpengar i kollekten. Det kan man göra.
Nej, du skämtar.
Nej, det är riktigt balt alltså. Prästen säger ett nummer och så får de in stålar till viktiga saker. Jag tycker det är kanon.
Är det balt?
Ja.
Men vad är ditt dilemma då? Du måste ju också ha någonting.
Jag har ett dilemma.
Ja, vad är det?
Och jag har löst det. Så får vi se om jag gjorde rätt eller inte. Det är lite fånigt. Men jag la nät. 5 nät på landet. Och hade hoppats på laxöring och stora fina gösar och alltihopa. Istället så fick jag ett lekande stim av 150 braxenpanker. Och vad knappt jag orkade få i näten i båten. Alltså det väger ton. Va? Och tar man upp den där på bryggan. Då har jag välja på att antingen döda alla 100-150 braxenpanker och klara näten. Eller bara skära ut dem och kassera näten för 2000 spänn.
Jag måste bara googla snabbt.
Braxenparken. Det är stora breda alltså,
när du
fiskar.
Men, det låter som något så här. Ja, det kisar
går, går det att göra någonting av de här 100 fiskarna? Kan du sälja dem lite snabbt till någon?
Nej. Går inte att äta heller.
Nej.
De går inte att äta heller.
Aha.
Kan du inte ha dem
men
som
då är de inte värda något.
Nej, de är inte färdiga. Har de i frysen?
Nej, har de som husdjur?
Ja, det är varit bra.
Bygg ett jätteakvarium på landet.
Lägg dem i poolen om jag hade haft någon. Men vad skulle ni ha gjort?
Alltså, var de här, jag förstår inte, de här braxenpankorna
de
då?
De trasslar in sig så i näten så det går inte att få ut dem. Va?
Nej.
Ja, och ska man då döda dem och spara näten?
Fyller de någon ekologisk funktion liksom, förutom att de bevisligen lever då? Men...
Ja, och man kan ju kanske tänka att man dödar dem och kastar ut dem och måsarna tar dem så ingår de i kretsloppet.
Ja.
Jag fast, tänker att
vänta nu. Det här har ju hänt.
Ja, just.
Vad gjorde du då? Du vill veta vad vi svarar först innan du säger.
Om vi dömer honom.
Ja, exakt.
Jag skar sönder näten. Det ligger nät för 2000 spänn i bilen.
Kan man inte sy ihop det på något sätt då?
Jo, om man har för mycket fritid.
Men vet du vad? Anton har sjukt mycket pengar så han kan swisha dig till nya nät.
Två lax, ingenting. Fixar på en gång. Och så sa jag lax också.
Men du kanske ska börja fiska med metspö, tänker jag. Alltså ja. Det här med att lägga nät, det gjorde... När jag var liten gjorde min mamma det på västkusten. Och då fick man upp så mycket fisk och... Jag vet inte allt. Det var krabbor, det var humrar, det var torskar, makrillar. Det var så här, jättemycket.
Säger du bara random fisknamn nu?
Ja, men riktigt. Jo, jag kan mina västkustfiskar. Men det tragiska nu är att om du lägger nät där så får du nästan inte upp ett skit. Och det tycker jag är så här på riktigt. Nu blir jag lite allvarlig här. Men,
fiskade ni ur vattnet?
Nej, men det är bara att alla har dött. Det finns inget mer. Snart kommer vi ha sånt där klart vatten som i Grekland. Bara för att allt är dött.
Mm, ja, men det är faktiskt sant. I Trosa nu, förra helgen, så var det 2,5 kilo som lade ut 2,5 kilometer nät. Det var Bauben, annars nu. Skitsamma. Men 2,5 kilometer nät. Ni kanske undrar vad fan jag gjorde där. 2,5 kilometer nät. Två abborrar.
Du hör.
Fick upp på en helg.
Det är ledsamt.
Ja, det är lite hemskt. Usch. Jag ska ta upp ett roligare ämne nästa gång. Vi fortsätter nu med lyssnarnas inskickade dilemma.
Ja då.
Cecilia har det faktiskt inte så lätt. Det här finns nog i många familjer. Hej, min nuvarande sambo är väldigt svartsjuk av sig. Jag har en son som bor hemma hos sin pappa och jag brukar åka dit och hälsa på 2 gånger i veckan. Min son brukar även komma hem till mig varannan helg. Men så fort jag åker hem till mitt ex för att träffa min son så blir min nuvarande sambo rasande och säger att jag inte får åka dit. Jag vågar nästan inte längre träffa min son i hans pappas sällskap eftersom min sambo nästan gör slut med mig varje gång jag åker till mitt ex. Vad ska jag säga till min sambo? Ska jag fortsätta träffa min son på samma sätt eller inte? Henrik?
Jag blir förbannad när jag hör det här. Jag förutsätter att den här sambon inte har barn. Därför att för det låter som det, för skulle han ha det så skulle han inte bete sig på det här sättet. Och så är det, barnen går före allt. Att han inte inser det är nästan genant. Det är självklart ska han fortsätta träffa sin son. Och om hennes sambo inte kan klara det, då får han väl dra åt helvete då.
Det var ord och inga visor.
Men det här, vad är det för barnrumpa? Tror hon att hon ska bli tillsammans med sitt ex? Eller?
Det är nästan, är
han 12 år?
Det är nästan Anton så att du inte vågar tycka något annat.
Alltså, det är klart att hon inte får träffa sitt ex. Alltså.
Nej, men alltså, de behöver inte ligga med varandra.
Nej, men jag tycker, men det som är mest häpnadsväckande är att hon bara, eller får träffa honom normalt sett bara dem varannan helg. Är det någon övervakare då som kontrollerar detta? Eller liksom,
det förtäljer inte brevet.
Nej, jag vet. Det är klart att hon kanske utelämnar den lilla.
Det kan vara så här, att de bor en bit ifrån varandra och sonen går i skola där pappan bor. Så att det kan finnas sådana praktiska anledningar till att sonen inte kan vara så mycket hos henne.
Men ändå, då får ju hon flytta alltså, liksom, det kan ju inte vara så här.
Men vänta,
det
kan inte döma, liksom. Vi kan inte göra det till problem.
Nej, absolut inte, absolut.
Utan Josefin.
Ja, nej, alltså det är ju toppen att hon har en god relation med sitt ex. Det är toppen att hon träffar sin son. Såklart, det är en självklarhet. Och det är bara jättekonstigt med såna här svartsjuka partners. Och framförallt när det kommer till barn så är det bara pinsamt. Jag tycker han borde skämmas. Jag själv skulle inte kunna fortsätta ens, tror jag, ha känslor för någon som var sotis på mina barn. Alltså där redan, alltså
nej, men det är väl inte, det är inte barnet han är sotis, nej, på, utan det är exet.
Ja, fast han är ju sotis. Ja, okej, det är exet, men det är också att hon träffar sonen. Är det inte det också?
Hon åker ju hem till honom liksom.
Ja, i vilket fall som helst så tycker jag bara att det här är något som han bara får ta, annars så, jo, det, så är han inte
att ha. Förlåt, du kanske har rätt där när jag tänker efter. För jag vet att en mig närstående människa, jag vill inte avslöja några namn för att då blir brorsan skitar. ibland kan det ju vara så att man inte vill flytta in i den gamla lägenheten därför att det finns ett förflutet liv där.
Mm.
Och det kan ju ha med det att göra, så till vidare kanske har rätt.
Absolut. Ja, och jag tänkte, jag tror också att jag gick lite snabbt till mig själv nu, för jag har varit med om det, att jag har haft partners som liksom på något vis, även om de aldrig skulle erkänna det, så har det funnits en slags avundsjuka / svartsjuka gentemot barnen, alltså. Att de, att när barnet liksom kommer till mig efter en vecka, så får ju såklart mitt barn väldigt mycket uppmärksamhet från mig.
Ja, men barnet då får ju den här agape, den här villkorslösa kärleken.
Ja, som, det är som, kul, man har roligt tillsammans inte... och så står partnern där bredvid och surar lite.
Okay. Men jag kom på en sak, jag behöver nyansera det jag sa tidigare, jag står fortfarande för allt, men det är ju naturligtvis så att hennes ex har ju en position i hennes liv som den här sambon ännu inte har, och som jag förstår att han inte kan mätas med, för att exet är ändå pappa till hennes barn. Men hon behöver ju inte spä på det ytterligare. Jag tänker, jag menar, om det är så att hon åker till exet och sen ringer till sambon och bara, du, jag kom på, jag stannar över här på middag så jag kommer inte hem på några timmar till. Det är kanske onödigt, för vi vet ju inte hur hon hanterar relationen till exet. Men Nej. Vi får väl förutsätta att hon sköter det liksom snyggt förstås.
Men vad ska hon då göra åt sin svartsjuke partner? Alltså det här är ett problem, det är en sjukdom.
Ta med honom.
Ja, varför inte
ta med honom, tycker jag. Presentera honom för exet. Ja. Kanske de kan bli polare. Jag menar, någonstans måste man nog göra så. För att bara visa att...
Kolla. Något drastiskt.
Det är helt sjukt att vi inte kom på det först nu. Vi har suttit och pratat om det här dilemmat i 8 minuter.
Jag som kom på det faktiskt.
Ja, det var det. Alltså,
ja, helt otroligt. Men, nej, men det är väl en bra idé kanske?
Det är en väldigt bra idé.
Testa.
En väldigt klok idé. Hörrni, klokskap igen.
Ja, vad är det som händer?
Ja, vad är det som händer? Vi tar en låt. Jag måste hämta mig. Hilda skriver, hej, jag och min sambo har försökt skaffa barn i snart ett år. Vi har snart gett upp hoppet om att bli föräldrar och jag mår väldigt dåligt över situationen. Problemet är att min sambos kusin finns. Hon ska ständigt tävla med oss och självklart så blev hon gravid på första försöket. Snart är det släktträff och då kommer hon stå där med magen i vädret och tjata på oss och fråga när vi ska ha barn. Det kommer även de andra släktingarna göra eftersom vi har varit ihop många år. Det känns mest som en börda att behöva gå på den här släktträffen eftersom vi mest kommer att få försvara oss för att vi inte har blivit gravida ännu. Borde jag strunta i att gå på släktträffen eller ska jag gå dit och hålla huvudet högt? Anton, gå dit eller vad?
Nej, alltså nej. Skit är det i så fall om det är så jobbigt.
Ja, just fint. Vad gör du?
Ja, jag tänker.
Hon köper tid.
Jag tar Fexeus först.
Okej, okay, Henrik.
Nej, gå inte dit.
Okej, okay, just fint.
Gå dit.
Såklart två mot en.
Jaha, nu får du förklara.
Ja, nej, jag tycker det här är en svår grej. Det första jag tänkte på är att det här ligger nog väldigt mycket i hennes hjärna. Hon har blivit liksom, hon har stirrat sig blind på det här med kusinen, att hon tävlar. Och det är möjligen så att inte ens kusinen upplever det här, utan det här är kanske något som hon känner. Hon jämför sig, och det är väldigt farligt det där, när man börjar jämföra sig med en person. Det kan ju vara kring jobb eller kring såna här familjegrejer, skaffa barn. Alltså, och det, hon måste så att säga göra sig fri från den tävlingen som hon har hittat på.
Jag tycker att det här är så... Är ni i sammanhang där folk frågar om graviditet hos barnlösa?
Men det där,
det är många som håller på alltså.
Så är det ju.
Och generationsgrejer också. Äldre säger, men är det inte dags snart att vi skaffar barn?
Men jag tror att det är inte bara generationsgrejer. Det är en allmän okänslighet. För jag tänkte först Josefin, att den här tävlingen med kusinen, då skulle jag vilja säga till vår brevskrivare, som jag har sagt till många andra, att förstå att andra människors värld kretsar inte kring dig. Jag tror inte kusinen skaffade barn för att reta er liksom. Det här är ditt huvud.
Men man kanske tar chansen på släktträffen.
Ja, kanske. Men sen kom den här middagen och hon känner på sig att frågan kommer ställas. Och tyvärr är det så. Det är otroligt okänsligt att börja hacka på folk. Men när ska ni skaffa barn? Men det finns väldigt många som gör det. Jag har en god vän som är lesbisk och som lever då med en annan kvinna, följaktigtvis, som var på så här klassåterträff. Och hon hatar de här klassåterträffarna, men hon åker ändå på dem av någon anledning. Och där dyker det allt upp. Där dyker barnpratet upp. Och sen så vet man, nej men just det, hon är inga barn. När ska du skaffa barn? Och hon har inte ens berättat att hon är flata. För hon orkar inte ens ta det. För att hon kommer från en mindre svensk stad där man tydligen rynkar lite på pannan för sånt. Och hon tycker det är så jävla jobbigt att hela tiden, hon är nu 45, får den här frågan. Men när ska du skaffa barn? När ska du skaffa barn? Hon menar, det är väldigt vanligt att tjata som det. Så därför tycker jag att om vår brevskrivare tror att den risken finns på den här middagen, strunta i de där små människorna, för det där blir bara tråkigt.
Skulle vi kunna enas om en gyllene regel här då, innan vi tar själva dilemmat, att aldrig i helvete och inte ens då påpeka för folk om barnsituationen och ställa frågor.
Exakt.
Det har de inte med att göra. Då vill jag veta, Anton, ska hon då gå på den här tillställningen?
Man ska inte göra någonting i livet som man tycker är jobbigt, och är det så att att det här är någonting som spökar länge och även i framtiden, men gör så här då, ta ett järn, gå till den här släktträffen, så letar du upp den här kusinen, skallar henne redan innan hon har sagt någonting. Eller kanske i och för sig vänta tills hon har sagt någonting och ta det då, säg det. Vet du vad? Säg aldrig såna här saker, för att vi gör det jävligt jobbigt och det är så jävla okänsligt och korkat av dig, din lilla människa. Så att prata inte med mig resten av kvällen, och då bara, och så tar man det därifrån till nästa släktträff.
Okej, Josefin.
Nej, men jag tycker verkligen att hon ska gå dit, för jag tycker visst att man ska göra saker som är jobbigt i livet ibland för att komma vidare. Och det jag nu har planerat att hon ska göra är att hon ska gå dit och så ska hon ljuga när frågan kommer upp och säga att hon har livmodershalscancer.
Nej,
hon ska ta i, och det är jättesynd om henne. Hon kan inte få barn, de ska ta bort allting där nere. Då kommer hon aldrig mer få den där frågan. Det kommer vara hur långt,
kommer
vara så chill. Och sen så kan de jobba på unga hur länge de vill, och sen bara helt plötsligt, boom, gravid.
Nej, men vet du vad vi gör?
Ja, men vad händer med cancern? Skoja.
Om vi tänker oss att de här människorna på middagen är lite äldre, att det är så här föräldrar och släktingar och så vidare, så när frågan kommer, ja men är det inte dags för er att skaffa barn då? Men herregud, Johan är ju 4 år. Ni firar ju jul ihop. Får de alla tro att de är senildementa?
Ja, eller bara säga, vi vet inte hur man gör.
Nej, då kan man få en demonstration på köpet. Det är aldrig roligt.
Jag tycker på riktigt att hon ska ljuga om att hon inte kan få barn.
Hon kan ju inte få barn.
Om vi summerar det här lite.
Nej, jo, hon kanske visst kan få barn.
Ja, det vet
men
jag.
Alltså,
ja,
säga att hon har ett fysiskt issue som gör att hon absolut inte kan få barn. För då kommer frågorna liksom ta slut. Säga. Nej, men du bara skojar bort någonting. Jag menar, det här är på allvar.
Anton, du vill en aggressiv attityd.
Ja, men liksom, få stopp på det en gång för alla, eller skit och gå dit.
Okej, okay, Josefin, ljug så att du näsan blånar. Och Henrik säger,
nej, gå inte dit.
Gå inte dit. Hoppas att Hilda blev klokare.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
De saker som vi tar upp här, de har vi fått tillskickade oss via det här moderna mejlet. Och det har kommit in på dilemma@mixmegapol.se. Vill ni att panelen ska svara på era problem, så gör alltså Henrik Fexeus det, Josefin Crawford och Anton Körberg.
Får jag bara säga, Martin, att jag tycker det var väldigt roligt att du, jag tror att det kittlade att du ville säga snabela. Det här moderna mediet Dilemma snabela.
Som finns på internet.
Ja,
är ni beredda?
Ja då.
Hej Dilemma-panelen. Jag har nyss blivit sambo och vi ska ha barn i höst. Det känns fantastiskt. Problemet är att jag har ett resande jobb. Jag jobbar alltså på annan ort måndag till torsdag varje vecka och jag stormtrivs med det. Nu kräver sambon att jag ska byta jobb. Hon vill att jag ska ta ett jobb som gör att jag kommer att vara hemma i veckorna. Problemet är att jag inte vill byta tjänst. Dessutom så kommer jag sänka min lön med cirka 10 000 kronor i månaden, vilket inte är optimalt nu när vi ska bli fler. Hur ska jag förklara för henne att jag verkligen inte vill byta tjänst, utan att hon ser det som om jag sviker familjen? Borde Janne byta jobb mot sin vilja för sin sambos skull? Vem vill börja, Henrik?
Han borde inte byta jobb för sin sambos skull. Han borde byta jobb för sitt barns skull. Därför att han kommer ju bli den här frånvarande pappan då, som bara är hemma 2 dagar i veckan under barnets uppväxtår. Och det är jättedålig idé, kan jag ta dem på en gång.
Det är jättebra, för då får pappan jättedåligt samvete sen när barnet är äldre, låt oss säga 18.
Och de får fantastisk relation.
Till exempel en resa runt hela Europa och sen jättedyra julklappar och födelsedagspresent. Det är toppen!
Fick du det?
Det är inte helt oortodox åsikt.
Nej, det här är ett hallelujah moment, som Kirsti skulle säga om någon kommer ihåg henne från Idol. Alltså, det här är så bra. Det är så bra. Han ska behålla sitt jobb, såklart, och han kan förklara för sin tjej, fru, att det här är räddningen på deras relation. För att det börjar alltid knaka i fogarna när man får barn, och framförallt första barnet. Och då ska man inte... Man ska inte vara tillsammans så himla mycket, utan man delar upp sysslorna. Så då tar han är borta måndag till torsdag, och då tar han torsdag kväll, fredag, lördag och så hela söndag. Okej, det är lite ojämnt, men han drar ju in bra med stash tydligen.
Men
så
plus, att det går ju inte. Hon kommer ju amma liksom under ganska...
Hon kan klämma ut lite grann.
Nej, men snäll.
Okej, så du tänker att den här 2 veckor gamla bebisen, ja, det är torsdag eftermiddag, jag drar på spa, älskling.
Nej, jag menar, okej, amma. Men hon kommer ändå vilja amma, för det är faktiskt ganska mysigt att göra det. Så det kommer hon vilja, det är liksom, hon kommer inte vilja. Men när han kommer hem, menar jag då, på torsdag kväll, då är det liksom han som tar det största ansvaret med nätterna. Alla de här jobbiga grejerna, blöjbyten, skrik, ja, allt vad det heter, feber och sånt. Och då har hon de här dagarna när hon liksom bara får
Hon har ju inte det, för hon är ju där också i lägenheten. Skillnaden är att han är inte ens på plats i 4 dygn.
Men då måste hon vara instängd i lägenheten?
Nej, men då måste hon då åka iväg 4 dygn. Ska han skicka iväg på resa då varje vecka?
Bara göra, alltså, som mamma så tycker man bara det är skönt att gå och ta en bio med kompisar. Man vill ju vara med sin lilla babys. Och dessutom är det ganska jobbigt med så här pappor som kommer och
hjälper till.
Och gör fel.
Fy fan, de asen.
Nej, men jag tycker det är skitbra. Jag tror inte ni fattar det här. Alltså, jag hade en period med mitt ex. Och det var en bra period. Då vi delade upp. Vi hade vartannat dygn som vi tog ansvaret. Mm. Det var så jävla bra. Det har aldrig varit bättre. Sen så la vi ner det och då pajade allt.
Men 2 frågor på det. Hur gammalt var barnet? Hur gammalt var barnet? Och det är stor skillnad på vartannat dygn och 4 dygn.
Ja, men herregud, de har ju valt att skaffa barn ihop. Alltså, lite så här snälla får man ta. Vadå, ska man säga, nu vill jag skaffa barn och då måste du jobba med det exakt.
Hur
och
gammal
då?
Var ert barn?
Ja, men
12 år?
Nej, kanske 1,5.
Det är väl lite skillnad på att vara nyfödd.
Men vadå, måste båda föräldrarna stå där och bara hålla på med den här bebisen? Alltså, chilla lite. De är ju 2.
Men om man nu kräver att Janne ska byta jobb, då kanske inte han...
Då blir han olycklig.
Precis. Mm-hmm. Vad får man hem då då?
Just det.
Varför inte bara flytta till den här orten istället då?
När han var på resande fot.
Han reser.
Ja, han reser.
Men de kan bo i en husbil.
Ja. Med liksom den bästa bröstpumpen som finns. Ja.
Nej, men, vadå, alltså...
men din lösning är egentligen det du ser som halleluja i momentet, att de slipper ses under en ganska lång tid.
Alltså, nej, men jag tycker det är bra att de ses 3,5 dag i veckan. Det är väl härligt.
Nej, men då ska hon ha egen tid.
Ja, men alltså,
ska Janne byta jobb eller inte?
Nej.
Anton?
Jobbigt.
Faktiskt för hans skull också.
Ja.
Han ska byta jobb.
Ja, jag säger väl det.
Henrik.
Se om du åtminstone kan skära ner på resandet.
Ja. Så att jag tar det
här liksom. En diplomatisk väg.
Ja.
Ja, bra. Det handlar om svensexer eller möhypper. Och tidigare genom åren så har det varit fråga om mer eller mindre SM i förnedring. Jag minns min egen med fasa. Ja, det här är alltså Hakim som har skickat in följande brev. Hej, en av mina vänner ska gifta sig senare i sommar. Vi står inte varandra särskilt nära. Vi jobbade ihop under 2 år och har haft sporadisk kontakt sedan dess. Han som är best man skapade en grupp på Facebook där vi skulle planera svensexan. Men sen har det inte hänt så mycket. Jag har kommit med lite förslag på saker som går att hitta på, men det är ingen som tar tag och boka något. Jag känner knappt till de andra grabbarna som är bjudna på svensexan. Dessutom så har jag ingen lust att planera min kompis svensexa eftersom vi inte är så nära vänner. Men nu är det bara veckor kvar och jag känner mig lite illa till mods eftersom att han kommer få en improviserad svensexa. Samtidigt vet jag inte hur mycket energi jag ska lägga på det här. Borde jag kliva in och styra upp svensexan trots att jag inte känner brudgubben särskilt väl och inte har någon lust att lägga min tid på det här? Borde Hakim ta tag i svensexan? Anton, vad säger du?
Jag tycker att han absolut inte ska göra det. Jag tycker däremot att han ska gå till bestmannen eller någon och bara säga så här: hör du, antingen så får du ta tag i det här eller göra någon form av militärisk struktur så att det finns en som är ansvarig för svensexan som håller i trådarna, och sen så har vi ett möte där vi spikar allting. Och där kan jag vara med, fast jag vill egentligen inte, bara för att jag känner inte honom särskilt väl. Så jag tycker att du som bestman ska se till att någon styr upp och bara gör det. Så är jag med sen och betalar min del och tar det därifrån.
Josefin?
2 vägar. Antingen så gör han det här till sin grej. Bara tar över. totalt och bara, vad skulle jag tycka var roligt att göra på den här svensexan? Och styr upp det och lägger all energi på det, så kommer det bli en rolig dag för honom. Eller så är det läge att, som vi säger, simma ur bild.
Henry.
Ja, alltså det, eftersom det är så mycket så här, jag vill inte, jag har ingen lust, jag har ingen energi, jag känner honom inte så väl, så verkar det mer vara att han har någon så här allmän bild att en människa kommer få en tråkig om ens någon svensexa, och det är olyckligt. Och sen kanske han inte heller vill bli förknippad med en dålig svensexa, och då är det bättre att dra ur den där Facebookgruppen eller vad det nu var och inte delta alls i den här svensexa planeringen, så behöver du inte ens tänka på det. För att han vill ju inte planera en egen, så gör inte det då.
Nej, men kan inte det bli tråkig stämning om han har blivit indragen i den här och kommer till bröllopet, och där är han som inte vill vara med?
Ja, fast det finns ju alltid massa människor som inte kan vara med på svensexan. Så ja, det är inga konstigheter. Men antas det är bra att om man nu har kontakt med bestmannen, så, vilket jag tänkte mig att han kanske inte hade. Om han inte har bra kontakt med mannen som gifter sig, kanske han inte har bra kontakt med bestmannen. Men det vet jag inte. Men,
han är fortfarande med i Facebookgruppen.
Ja, men hugg på honom då. Hör du, Mr. Bestman, du har till uppgift att styra upp det här. Du föreslår att du styr upp. Och sen när de kommer med datum så kan han säga, oj, jag kan inte det datumet. Men det kommer ju vara det är en annan större grupp här, mycket närmare vänner, som är ju de som ska göra den här svensexan.
Ja, för det, man gör ju för brudgummens skull.
Ja. Ja. Ja.
Så, fast man kan göra det lite för sin egen.
Han vill ju inte, han säger ju det själv.
Nej, men det är för
han
att
känner inte brudgummen.
Nej, men då ska han skita i det helt och hållet, tycker jag. Då ska han inte ens hålla på och komma som en så här förnuftig gubbe och bara, hörru du, nu måste du ta tag i den här svensexan. Det blir bara fjantigt, tycker jag. Då är det bättre att bara
vara. Han kan skriva så här: hörni, jag kom på att jag kommer bort just 4 månader. Ha en jättekul svensexa, jag har hört att ni har värsta planer. Så här, peppa dem lite indirekt i ditt tack och hej då.
Det
kommer fungera jättebra. Något.
Kanske med ett bra outro också. Så går det ut.
Okej.
Simma lugnt.
Råd är, kliv ur den där gruppen och låt dem här ta hand om sin egen svensexa, så att säga.
Yes. Ja.
Bra. Klokskap. Hej, börjar han sitt brev.
Det är bra början i alla fall.
Ja, så långt. Och stavat rätt har han gjort också. Jag har varit ihop med min pojkvän i 4 år. Vi bor inte ihop, men han sover hos mig ibland. Jag skaffade en hund för ett tag sedan. Det är en mops. Och eftersom mopsar har intryckt näsa så kan de snarka lite grann.
Ja.
Hunden som jag skaffade visar sig vara en riktigt stor snarkare. Min kille går i taket över snarkningarna. Han kan frustrerat slänga i dörrarna och bli arg för att han inte kan sova när hunden snarkar. Jag vill inte stänga in henne i ett annat rum. Hon är väldigt fäst vid mig och är van att sova vid sängkanten. Samtidigt kan jag bli rädd för att min kille ska bli så arg så att han blir extremt arg av hennes snarkande. På dagarna funkar jag och min kille hur bra som helst, men under nätterna så bråkar vi ofta på grund av hundens snarkande. Jag vet inte hur jag ska lösa det här. Borde jag till och med lämna min kille om han inte kan lära sig att leva ihop med min hund? Borde Celine lämna sin kille? Anton?
Nej, hon kan ju inte lämna killen. Det är inte hon som har problem, det är han som har problem. Så han får i så fall lämna henne. Nej, alltså... Jag kan verkligen sätta mig in i det här, för att jag kan tänka mig hur det är att ha en sån här jobbig snarkande grej nere vid sängkanten. Men gör så här, testa och låsa in den i ett annat rum och bara se om det ens går. Om hunden bara, ja, då gick inte det. Testa i alla fall. Någonstans får man ju faktiskt försöka möta sig lite.
Hur gjorde hunden, kan du visa igen?
Någonting sånt.
Jag är glad att det är radio. Henrik, vad säger du?
Alltså, hon skaffade hunden efter kille. Varför skaffar man en mops som alla vet hur de låter efter att man har skaffat en relation? Skitsamma. Men alltså så här, sover hon aldrig hos sin kille då, tänker jag? Går deras relation bara, finns den bara när han sover över och sen? För att hon kan ju bevisligen inte lämna den där hunden.
Nej, men hon verkar vara ensam vårdnadshavare av den, så den följer nog med.
Ja, men då tänker jag, då måste, så tidigare då så sov de hos varandra och sen skaffade hon en hund och då kan inte hon längre sova hos en kille. Det verkar som att hon liksom...
Fast man, hon kanske inte lämna hunden hemma på natten själv.
Nej, men det är det jag menar, att hon kan inte sova hos en kille nu.
Eller hon kan ju ta med sig hunden, fast då blir han sur.
Ja, men... ja. Så jag tänker att hon inte tar med sig hunden. Så jag tänker att den här hunden är en omedveten hävstång redan ut ur den här relationen. Hon har redan halverat tiden de sover ihop.
Eller så är det bara korkat. Men gud, vilken söt så här, typ så här hund. Jag tror att typ så här köper den.
Det kan ju så vara, kan du bara ha också den.
Ja, men typ.
Ja, så kan det också vara.
Okay.
För vi respekterar våra brevskrivare.
Ja, nej, men... ja, men det här kanske hjälper henne. Ja, vet du vad? Jag är faktiskt sån. Kanske hon tänker och bara, ja, jag vet.
Nej, men hon får väl se vem hon får väl känna efter vem hon älskar mest bara.
Okej.
Nej, men vänta, stopp. Alltså, hon måste ju lära hunden att sova i annat rum. Det är inte för sent att lära hunden det.
Nej.
Det kan hon göra, och grejen är att hunden kommer göra så här som du försökte. Ja, det där. Det, så kommer det vara. Så när hon tränar hunden att sova själv, så ska hon ju göra det själv. Sen när hunden har lärt sig efter några nätter, för det kommer ta ett tag, då så
får
kommer
fråga,
det funka bra.
Är det någon av er tre som är hundägare?
Jag var tills för några månader sedan.
Svaret är alltså nej.
inte längre.
Jag har då hund. Och jag skulle säga att det här är ett marginellt problem. Sluta dalta med jycken, lägg den i ett annat rum.
Ja.
Den kommer gnälla i två dygn.
Ja, jag tänkte fråga, hur lång tid tar det? Det kan inte ta så lång tid.
Nej, men man lär den bara. Alltså det, den kommer ju gnälla som sagt några kvällar. Men sen kommer det vara chill. Då kommer killen också tycka att hunden är mycket gulligare. Annars kommer han störa sig på hunden och så tar det slut.
Ja.
Ja.
Ja, men det är alltså hon som ska ta hand om det här. Bra, då har ni löst det problemet åt.
Ja, men alltså vi släcker bränder hela tiden här, vet du. Varje helg, boom, boom, boom.
Ja, nästa vecka, Mellanöstern. Vi tar lite musik. Det här tror jag är ett ganska mycket mer vanligt problem än man kan tro. Hej, det är från Mona. Jag har varit tillsammans med en man i 2 år nu. Vi har båda barn från tidigare förhållanden. Mina barn är 17 och 18 år och hans är 7 och 9. Hans barn är otroligt oförskämda. Det är som om de ser mig som en konkurrent. De hälsar inte på morgonen. De kommer med oförskämda kommentarer och manipulerar och vrider på saker och ting, så att man alltid känner sig illa till mods när man umgås. Jag och mannen har ett underbart sexliv och flera gemensamma intressen. Jag vill bara inte leva tillsammans med hans barn. Ska jag till och med göra slut med honom efter som jag inte klarar av hans barn? Borde Mona göra slut på grund av hans barn, Josefin?
Nej, jag tycker hon borde uppfostra hans barn lite grann. Och det gör hon bäst, tror jag, genom att vara med de här barnen själv, vilket hon just nu säkert tänker är den sämsta idén ever. Men jag tror på det här att hon måste skapa en relation med de här barnen, där mannen är borta och gör någonting annat, och lirka sig in hos dem och även, ja, faktiskt gå in och uppfostra dem lite, för de verkar ju vara lite oförskämda. Så att jag tror på att, så att säga, bli polare med barnen och samtidigt lära dem lite hyfs och vett. Det tror jag på. Det tror jag är lösningen, men det krävs lite effort av henne istället för att bara liksom lägga benen på ryggen och dra. Det känns mesigt, tycker jag.
Anton?
Ja, alltså jag tycker absolut. Det är ju bara att bli den här hippa morsan. Köp en cap, sätt den på sniskan, spela PlayStation.
Nej, jag skojar.
Det var inte så. Men självklart så tycker jag att hur gamla var barnen? Framgick det?
7 och 9.
Ja, men då börjar de ändå bli lite så här. Sen så är det alltid när det är en ny tjej så här, och liksom det blir ju slitningar och dumt. Det enda sättet man kan göra är faktiskt precis som Josefin säger, att dra med dem liksom någonstans, kolla en hockeymatch eller göra någonting som är en aktivitet också, där det är någonting där du inte behöver bara sitta mitt emot varandra och bara, vad vill du göra nu då? Utan gör någonting, gå på bio, se någonting så att de blir bortkopplade.
Med eller utan pappan?
Nej, utan såklart, självklart utan. Men gör någonting, och sen så efter det så börjar man lite smått så här. Liksom, nu går vi och tar och käkar typ snabbmat någonstans, så drar vi och ser den här filmen, bion eller någonting, och så tar vi en glass efteråt och sen åker vi hem. Kan vi göra det?
Så, trötta ut dem ändå.
Nej, men gör väl lite grann och ge dem socker.
Nej, men alltså att det är lite på hennes villkor också. För om pappan är i närheten, då tror jag ungarna liksom spelar ut henne mot farsan. Det kan vara omedvetet, men det kan bara räcka med att han inte ens är med, så kanske det blir bättre bara av det.
Deras signaler blir alltså, vi vill ha att mor mamma ska vara.
Ja, typ. Och den är jobbig. Ja.
Eller nej, vi vill ha pappas odelad uppmärksamhet, alltså, kan ju räcka.
Ja. Men det är som när min mormor, eller vad säger jag? Skitsamma. Henrik, det är din tur att prata sen.
Nej, men det är ett jättebra råd det ni båda kommer med. Men jag tror att hon måste bara vara medveten om, som Josefin var inne på, att det krävs. Det räcker inte med den där bio. Den där biovistelsen som Anton var inne på, gör den, den kommer vara för jävlig. Ni kommer ha skitjobbigt. Men det här är trägen vinner. Det kommer ta ett tag. Jag tror också det är viktigt att hon har pratat om det här med honom, hur hon upplever att de beter sig. För jag är inte säker på att hon har gjort det. För jag kan tänka mig att det är svårt, att det är en ganska stigmatiserad diskussion att ta. Du, dina barn, jag tycker inte de beter sig väl mot mig. Så att det är väldigt viktigt att han förstår hennes ingång på det här.
Men är det inte rätt ofta så att skilda föräldrar har dåligt samvete gentemot barnen?
Jo, det tror jag.
Och pappan är väl inte den starkaste i den sektorn här, va?
Nej, det känns som det kanske.
Och sen tror jag ungarna också kan känna att den här nya tjejen då, kvinnan hon som skriver in, att hon bryr sig ju bara om deras pappa, hon bryr sig inte om dem, och det är därför tror jag som hon måste någonstans,
eller att han inte bryr sig om dem för han bryr sig om henne.
Ja, exakt. Så där tror jag att det är de borde.
Ska man sätta sig ner och prata med ungarna hela?
Nej.
Farsan tycker jag ska göra det lite snyggt. Hon måste ju givetvis ta upp. Jag tycker det är helt sjukt. Jag tar ju för givet att hon har pratat med honom om detta, för det vore helt sinnessjukt annars ju. Och bara liksom fly liksom problemen så där. Men där måste tycka att hon lite snyggt i så fall ska säga det till den här snubben och säga, vet du vad, det är faktiskt jäkligt jobbigt hur de behandlar mig lite grann. Så att jag hade tänkt, säger hon då efter att ha lyssnat på det här klämiga programmet, att vi ska försöka göra mer grejer bara jag och dem.
En klok kärleksbombning.
Ja men typ, ja. Och sen får du gärna också puffa lite grann för ungarna.
Och pappan ska inte gå på dem och säga att hörni, ni måste behandla henne bättre, utan han måste bara ta, jag finns här för er absolut, men hon är också i mitt liv. Så att det inte blir någon skuldbeläggning här från hans sida, för det skulle bara göra
det
sämre.
Tålamod, hur viktigt är det?
I det här fallet, ja, det är väl allt.
Hon måste ha verkligen tålamod.
Okej.
Alla.
Så här mycket klokskap har inte kommit på
den här stationen någonsin. På en kvart.
Ja, men jag tycker ni kom fram till en väldigt bra lösning. Vi tar lite musik.
Ja, du blir chockad liksom.
Ja.
Skicka in ditt dilemma. Dilemma@mixmegapol.se.
Självklart så skulle vi tycka att det vore kul om ni ville ta upp era dilemma. Och självklart så är ni också anonyma. Roger, som inte heter det, har hört av sig. Hans mamma råkade bli vittne till hans och hans hustrus lite ovanliga sexlekar. Och nu är det lite uppförsbacke på familjemiddagarna. Hej. Jag har en sambo som jag älskar överallt. Hon har en fetisch som kallas infantilism. Det går alltså ut på att vi klär ut oss till bebisar ibland när vi har sex.
Nej, men
det är så roligt att du läser det gulligt också.
Ja.
Det blir lycklig ut till bebisar när vi har sex.
Nu var det så att min mamma Nu var det så att min mamma kom över på en spontan visit medan vi var mitt uppe i en akt. Vi var båda utklädda på ett sätt som det inte var menat att mamma skulle se oss. Jag har haft lite svårt att umgås med min mamma efter detta. Hon har även varit väldigt stel mot mig och min sambo sedan dess. Jag vet inte vad jag ska göra för att lätta på stämningen mellan oss och min mamma nu. Borde jag försöka prata med henne om det här, eller ska jag bara avvakta och hoppas att det rinner ut i sanden? Borde Roger ta upp det här med sin mamma eller inte, Josefin?
Åh! Ja, men gud! Det är så sjukt! Nej, det behöver inte vara sjukt. Det är helt normalt säkert. Eller, det är okej, såklart!
Det är okej, det är inte normalt.
Jag tycker nog att jag skulle nog faktiskt inte snacka med mamma, utan jag skulle låta tiden gå och låta det bara lägga sig, och om mamma tar upp det på något vis, ja, då kanske man kan dra någon liten rövare. Jag skulle inte sätta mig med mamma och förklara, jo, men det här håller vi på med sexuellt, bla bla bla. Nej.
Okej, okay. Henrik.
Ja. Jag har ingen aning. För jag tänkte någonstans i en liten del av mitt huvud.
Förlåt, har du någonting i munnen?
Nej, jag har svalt
nu.
Det är frukost. Nej, men först tänkte jag så här, ja, men det vore väl jättefint om man kunde prata med sin mamma om det här. Och tänkte jag, hur fan ska det gå till? Samtidigt så det finns ju en risk att det här förstör, liksom, det, att de inte kan se varandra i ögonen på 15 år. Och det är inte heller bra. Jag har ingen jättebra... Köp en vuxenblöja till mamma. Så det är jätteskönt att prova.
Nej, kommer du ändå få förr eller senare.
Det är snudd på så att jag säger som liksom de här som är otrogna. Jag tror att du vill åka fast. Fast bara, nej, jag tror faktiskt inte att någon av dem ville att sin mamma skulle se det här. Men hur fan gick det till? Framgår det av breven? Det,
absolut inte.
Nej, det är bara så här, hon råkar... Alltså,
hon råkar komma dit.
Men hur då?
Hon har väl nyckel, hämtar
de
kanske.
Kanske skulle hjälpa dem med någonting och egen nyckel. Ja,
men jag kan tänka så här, det kunde varit värre. De kunde varit utklädda till någonting värre.
Men vänta, hur exakt skulle det kunna vara värre?
Om de var Hitler och Margaret Thatcher kanske. Jag vet inte.
Nej.
Nej, fast, var det? Nej, för då skulle de kunna säga att vi ska på maskerad och det är det här och det här temat.
Det kunde de sagt nu
med. Olika ledare av olika slag.
Jag tror att de gjorde saker med varandra som jag helt eliminerar maskerad.
Ja, det tror jag med.
Alltså jag tror mamma fattar precis. Och mamma vill inte ha den här bilden i huvudet och de vill inte ha bilden i huvudet av att mamma kom och såg. Så därför ska de bara lägga locket på.
Ska man tiga ihjäl alltså?
Ja.
Nej, men nu vet jag. Jag kan inse att jag kan relatera till det här. Och jag kan... Nej, men jag har nu ska jag försiktigt här klämma. Jag har en son i tonåren som har skaffat sin första flickvän, och som pappa till en son som har skaffat sin första flickvän så får man ju uppleva saker som man ibland önskar att man kunde tvätta ur sina öron. Ibland hon hinner. Och jag märker att man har ju som människa en ganska bra förträngningsmekanism när det väl ska till. Så mamma kommer ha tvångsglömt det här om någon månad bara. Jag tror det.
Vissa saker, alltså ursäkta mig, ett barn, ens eget barn tillsammans med sin partner som har bebisex, jag tror att det är rätt svårt att delita.
Jag tror att det är en överlevnadsinstinkt.
Ska man inte ta upp det då?
Nej,
lite snyggt. Hur skulle du göra, Martin?
Jag har ingen aning. Ska detta tigas igen?
Jag tror att hon har nog inget annat val. För att jag tror inte att det kan bli bättre. För att det blir bättre, för nu har det gått ett tag också. Mm. Liksom, så att det, liksom, och bara ta upp det igen. Nej, det går inte.
Jag tycker han skulle säga.
Nej.
Vi är naturligtvis ledsna att du kom på oss, men det där var en grej som vi hade slagit vad om. Men det där var ingenting för oss.
Men det, tyvärr kan man ju inte säga det 5 dagar efter. Du! Det där du såg där med bebisgrejen. Vad?
Så ert bästa tips till Roger.
Ja, det är inte bra. Det är ett skitdåligt tips.
Men alternativet
prata
är värre.
Prata aldrig mer om det. Liksom, låtsas att det inte har hänt. Bara det, liksom, klipp bort det. Lobotomera era hjärnor. Gör vad som helst för att det där aldrig ska komma upp.
Och kanske i framtiden hänglås på ytterdörren.
Och de kan arrangera maskerad. Bjuda in till maskerad. Jag vet inte varför, men det kan skapa...
Nu?
Jag vet inte.
Desperationen fick ett ansikte. Jag tror att vi lämnar det här. Det blir nog inget bättre råd än så.
Nej, vi är ledsna.
Okej, vi kör. Det är inskickat av Thomas, som heter något annat. Hejsan, tack för ett mycket bra program. Jag är trebarnspappa på 40 år. Nu har jag genomgått en vasektomi, alltså en sterilisering, för 2 dagar sedan. I kallelsen till operationen stod det ingenting om att de intima delarna skulle ansas. Så döm om min förvåning när jag ligger på operationsbordet och sköterskan, som är en äldre gentleman, börjar att frisera de nedre delarna. Med frisering menas alltså att hela Törnrosdalen blir renrakad. Då jag inte brukar frisera mig där nere insåg jag snabbt att det kommer att klia något fruktansvärt om några dagar när håret växer ut igen. Det har redan börjat att klia och jag vet inte hur jag ska få det att sluta. Jag har inte ett jobb där jag naturligt kan gå och gräva mig i skrevet. Så frågan är, hur ska jag klia mig i skrevet på ett snyggt...
Är det det som är dilemma?
Ja. Var är det okej att klia sig i skrevet? På arbetsplatsen, bland vänner eller familj? Det här kanske inte är den allvarligaste problematiken.
Jo, det kan vara nog så allvarligt,
tror jag. Men man känner ju att Mellanösternkrisen ligger ju lite i framkanten.
Men först bara en eloge till bara hur brevet är skrivet.
Ja,
det är alltså väldigt, nästan poetiskt tyckte jag det var.
Ja, Thomas är välformulerad.
Och ändå kan han få ett svar i ett ord.
Alltså?
Kylsalva.
Mm-hmm.
Det finns, alltså det finns ju salva att ha på sveda, till exempel när du har fått insektsbett eller bränt eller någonting, som kyler lite.
Ja.
Och det hjälper utmärkt mot klåda också.
Men fortsätta raka sig är inte ett alternativ.
För att härda, menar du då, eller?
Ja,
för
kanske.
För hans problem nu är att han är lite ömhudad.
Ja. Och han undrar ju samtidigt då hur han ska klia sig i skrevet på ett snyggt och
diskret
sätt.
Jo, men med kylsalvan så behöver han inte det. För att det lindrar ju svedan och det kyler. Det blir svalt tillbaka.
Svedan, alltså det är en annan slags, det här när hår är på utväxt.
Jo, men jag tror att grejen är att den här kylsalvan, den bedövar lite också.
Ja, så kliar ju precis där, liksom, där håret går ut ur skinnet, det som har varit orört så himla länge. Så alltså, jag tror att det bedövar absolut. Men sen så hoppas, alltså, bara för att det är ju, jag tror faktiskt att hans donnare kanske tycker lite trevligt. Jag har haft PP i liksom flera år nu.
Vad är PP?
Porrpung. Mm-hmm. Aha. Ja, visst du.
Porrpung.
Men porrpung tycker jag nästan en kille bör ha.
Ja, men det är det jag säger. Men jag tycker även att det ska vara också, det ska inte vara som att det är liksom ett fågelbord och bara titta fram någon liten där, utan liksom, jag tycker att man bör kanske ansa lite grann ovanför också.
Benämningen Törnrosdalen får oss att ana att
jag har precis
en urskog.
Ja, älskling, dags att ner och då ska vi se, var är det nu igen? Där tittar jag fram.
Men lite hår kan det vara. Men jag undrar en grej, alltså så länge jag har haft manliga kollegor på jobb, så jag tycker alla, bara män framförallt, de kliar sig i skrevet hela tiden, bara så här hejsan hoppsan.
Det framgår ju inte vad Thomas jobbar med.
Men han kanske är simlärare, då är det inte så bra.
Nej. Då är det lite tråkig stämning.
Men jag tycker killar, för man märker ju när killar kliar sig i skrevet, så tror de att de gör det diskret, men det syns ju alltid jättemycket. Men de är ju med handen där lite snabbt och drar liksom och håller på mellan benen lite snabbt.
Ja.
Och jag tror vi tjejer...
Eller långsamt.
Nej.
I badhuset.
Nej, men alltså, man är ju så van vid det här. Så att jag tycker han kan få klia sig i skrevet. Och om någon skulle kommentera eller om han märker att någon ser, då kan han ju säga så här, ja men alltså, jag har ju typ helt rakat för första gången i mitt liv. Gör en rolig grej av det.
Ja, fast han kanske inte vill stoltsera med att han har gjort en sterilisering.
Nej, det behöver han inte säga.
Jag kan
bara säga så här, men min tjej ville att jag skulle helraka. Och nu gjorde jag det för hennes skull. Och vad det kliar, attans.
Fast det alltså, finns ju många miljöer där det inte riktigt skulle svänga. Så att han kan vara, han är butikssäljare, säger vi.
Ja.
Eller bankir.
Mm. Ja. Ja, det är ju rakat nu, sa du. Hur mycket ska du ta ut?
Ja, exakt. Jag kan tyvärr inte bevilja det här lånet.
Men kör den där kylbalsam en dag. Det låter väl fantastiskt.
Ja, vi har att gå in på apoteket och fråga.
Men framförallt så går det ju över.
Ja.
Ja, det är en övermånad natur.
Ja. Det är så många dagar tar inte när.
Och är det så att det kliar för mycket, så kan han göra ett litet toalettbesök.
Ja.
Panelen, jag skulle bara vilja säga tack så hemskt mycket.
Ja, tack själv.
Mycket klokskap idag. Och är det så att ni där hemma känner att jag vill att de ska prata om det här som jag har som problem, då är det faktiskt bara att mejla in hit till dilemma@mixmegapol.se. Och vill ni höra programmet igen, då går man in på Radio Play-appen och så klickar man på Dilemma. Det är dags för Madeleine Kihlman att ta över här i kanalen. Nästa helg så är vi tillbaka med nya dilemman. Ha en alldeles underbar skön söndag. Jag är Martin Timell och det är inte ni. Hej då!
Hej då!
Nu startar fotbollsfesten på Circle K. Testa våra nya French hotdogs och dressingar med smak av hela fotbollseuropa. Italiensk parmesan, nederländsk ostdressing och engelsk sour cream and bacon. Just nu köper du en för 35, två för 59 eller fyra för 99. Vilken är din vinnare? Vi ses på Circle K i sommar.